Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Har ni julmusten framme? Jag hoppas det. Hallå och välkomna tillbaka till Room Service, den lilla julspecialen. Förra avsnittet blev av naturlig anledning lite lågmält och jag har fått fantastiska brev från er, inte fysiska men små digitala kommentarer om den podden, om det avsnittet, som jag tackar väldigt mycket för. Det var roligt att höra att det jag kände gick fram. Idag tänkte jag vi skulle ha lite roligare, och det här är ju en podd som nu är 8 dagar försenad av anledningar. Och anledningarna är anledningar. Ingenting att hänga upp sig på, det är bättre sent än aldrig, och rakad häst kommer sällan åter. Så jag tänkte naturligtvis att vi måste prata om att det är 20 år sedan några av oss stod i Globen i Skandinavium, Oslo Spektrum. Eller varför inte Sportovia Halla nere i Prag? Jag tänkte att vi ska fundera lite kring den tiden. För det är ju lite det jag gör. Och just den tiden är väldigt rolig att fundera kring. Och det är därför det kan behövas lite julmust, som sagt. Så ta fram den om ni inte har gjort det. För nu får vi fundera riktigt ordentligt. Jag var på Hultsfred i augusti 1995. Under några dagar och så några band, och då hängde där affischer lite överallt som bestod av en bild på Kiss, Destroyer-dräkterna när de knallade omkring i New York 1976, där på gatan om man säger, och så står det: Hultsfred kräver Kiss med smink till Hultsfred 1996. Vi skrattade gott, jag och de vännerna jag hade som var med där, och jag tog ner en plansch och sparade den och tänkte, ja, det, dream on, lille vän, dream on. Men de fick ju rätt, förvisso inte till Hultsfred, men de fick ju helt rätt, Kiss med smink 1996. Och så sent som i augusti 1995 var det fortfarande en omöjlig tanke, för vi hade ju blivit matade i alla år med att det aldrig kommer att hända. Därför blev det ju lite spännande under sommaren. Alltså, nog för att det hade byggts upp. De av er som var i Trollhättan i år och hörde min föreläsning där, de hörde ju att jag egentligen hävdar att Reunion tog fart redan 1988. Den 16 januari kan man säga. Dagen efter den 15. Men det spelar ju ingen roll, det är ju nu i efterhand som jag kan säga det är ju ingenting man tänkte på då, eftersom det fortfarande i augusti 95 aldrig skulle hända. Trots det vi visste, trots att Ace hade varit uppe på scen, att Peter hade varit uppe på scenen med bandet i Los Angeles, och trots att Ace och Peter gjorde någon form av sommarturné ihop, och trots att det strax efter augusti skulle visa sig att de gjorde den här MTV Unplugged-grejen. Eller fick vi reda på det direkt? Alltså det är svårt att minnas hur snabbt informationen färdades. 1995 var det fortfarande MTV som man fick de färskaste nyheterna på. Fick vi veta det här med MTV Unplugged? Det hände den 8 augusti. Fick vi veta det? Eller 9? Fick vi veta det? Jag låter det vara osagt när vi fick veta det. Men vi fick ju veta det ganska snart. Därför att den här timmen med Kiss Unplugged skulle visas på hösten, eller om det var i december eller någonting. Det byggdes väldigt mycket där, samtidigt som vi då visste att de var inne i studio och spelade in en ny skiva med Bruce och Eric. Och det ryktades snart om den, om Carnival of Souls var ju arbetsnamnet där. Och ja, det var mycket som ryktades, och det var ju så det funkade lite. Det är ju fortfarande så, problemet är att idag så blir rykten fakta så fort de bara hamnar i ett kommentarsfält. Det är en annan podd och en annan tid. Men det jag tänker mest på när jag tänker tillbaka 20 år. Det betyder alltså att när det hände, då var det 20 år sedan 1976. Det vill säga på året 20 år sedan originalsättningen var i Sverige sist. Det betyder faktiskt en sak, och jag vet inte hur många av er som har reflekterat över det. Det är lätt för oss som är lite yngre att vara avundsjuk på de som är lite äldre, för att de fick vara med om en massa man inte fick själv. De fick sett Alice Cooper på 70-talet, och de fick sett Kiss på Olympen i Lund eller på Gröna Lund. Till och med eller de fick sett Kiss 80 med smink och sådär. Det var ju gamla sminkade Kiss och sådär. Nu har det då gått 20 år. Så nu är jag en av dem som andra människor bara tänker ha fått vara med 96 och så vidare. Och det är ju klart, det känns ju trevligt att ha fått vara med om det. Men en sak som få nog egentligen har tänkt på när man tänker tillbaka, det är att det stora Kiss var ju aldrig i Sverige. Originalsättningen var här, absolut. Med ingen scenshow överhuvudtaget. Alive-setlisten fortfarande, inga nya dräkter och ingenting. De hade ju fortfarande inte slått igenom på bred front, om man säger. De var ju inte the biggest band in the world på något sätt. Och när de väl kom tillbaka 1980 så hade ju tåget gått. Då var drömmen om Superkiss den som faktiskt verkade kunna bli sann någon gång på sommaren 77 och som höll i sig någon gång till sommaren 78. Den drömmen hade ju redan, den ballongen hade spruckit. Så det som kom hit 1980 var ju ett starkt band, men det var inte originalsättningen. Och scenen var ju en försvinnande liten kopia av den gigantiska amerikanska Dynasty-scenen. Så vi fick aldrig vara med om posterspecialen. Om man säger så. Och nu tänker jag inte på 80-specialen, för den var ju många av er som var med. Men vi fick aldrig vara med om Alive 2-omslaget. Så kan man säga. Det bandet kom aldrig till Sverige. Kom aldrig till Europa överhuvudtaget. Det bandet existerade bara i USA, Kanada och Japan. Och det gör ju det lite spännande att se tillbaka till på reunion-tiden, för att det var första gången som vi fick det där gigantiska bandet. Sen var ju tiden annorlunda naturligtvis. 1996 var tiden betydligt annorlunda än 1976 eller 79 eller 80. Men jag tycker ändå att det är värt att fundera lite, att ta någon minut och reflektera lite kring det här att försäljningsmässigt och skivmässigt och allting, hur man än vänder och vrider på det, så rent världsomspännande så kommer de ju aldrig någonsin att kunna bli och hade aldrig tidigare varit så stora som de var när de tog på sig sminket 1996. Det handlar ju självklart om förväntan, det handlar om en längtan från många och det handlar om en slags tidskapsel. Det är ju det de försöker fånga. Gene sa ju det, we're gonna go out and show every new band how the big boys do it. Att han hade tröttnat på att titta på de nya banden som bara spelar in. Det är ju sån klassisk Gene-manér, det sa han redan på Creatures-turnén 83. Men någonstans här så fanns det nog korn av sanning i det. Att rock'n'roll kunde få vara glad, kunde få vara partyrock. Vi kunde få ha 40-åriga herrar. Herregud, de var 40 år gamla. De var 45 till och med. I smink. Som flyger och skjuter gitarrer. Raketer med gitarren och så vidare. Rocken behövde inte bara vara Nirvana och grungen. Eller Metallica. Så att rocken kunde få vara glad också. Och det hade den ju inte varit på ganska många år. 1996. Den glada rocken försvann väl någonstans där runt 90-91 någonting. Sen blev det lite tyngre. Vilket man kan ha åsikter om och sådär. Och vilket årtal och så vidare. Men det hade inte varit så glatt på ett tag. Och sen så kom då de här sminkade monsterna tillbaka. Och så blev det lite partystämning i tälten. Det tycker jag är intressant att fundera kring. Att vi fick för första gången var med om Superkiss, för det får man ju kalla det. Det var ju Superkiss efter den tidens mått mätt. Idag är ju scenen ingenting. Den var, om vi ska vara helt ärliga, så var den inte jättemycket då heller. Men då handlade om något helt annat. Idag kan du göra vad som helst på en scen. Scenerna idag är så fruktansvärt snygga och avancerade. Så att till och med de minsta garageband kan ju köpa stora LED-skärmar och så vidare. Och små rockklubbar har stora LED-skärmar och det ena med det tredje. Jag hade nog förväntat mig lite mer scen redan då 1996. Men det spelade faktiskt ingen roll. För känslan av att man var med om någonting helt, helt magnifikt, den fanns ju där. Och det lustiga är att tiden följer nästan slaviskt och månadsmässigt hur det var 20 år tidigare, eller 19 år tidigare. För om man ser reunion-turnén som Love Gun och Live 2, 77-78. Sen kom bråken och sen kom en platta där medlemmarna inte spelade på Dynasty eller Psycho Circus. Och sen kom det en turné som menade väl. Dynasty-turnén hade ju fruktansvärt stora idéer. Och Psycho Circus hade ju 3D-grejen som ju var gigantisk, trodde man. Men där låtlistan bjöd på något fruktansvärt tråkigt, tyvärr. Och där man redan, alltså där man märkte scenmässigt att okej, det här kommer inte vara hur länge som helst till. Så att det är intressant att se hur allting går i cykler. Och det gäller ju självklart inte bara Kiss, det gäller alla andra band. Alltså det finns väl inget av de här gamla banden som kunde tänka sig att de skulle göra detta i 40-50 år. Jag menar, titta tillbaka på Black Sabbath och så vidare. Nu har de ändå kört med oss i, ja, det blev ju ett par år till. Och sen så var det då 2001-2005. Och så, alltså, det var ju sånt som var otänkbart på 80-talet och även på 90-talet. Och tänk på Deep Purple. De kör fortfarande Highway Star varje kväll. De blir färre och färre originalmedlemmar av olika åldersbaserade grejer. Men bandet existerar. Och det var väl ingen som tänkte det 1972 när man skrev Highway Star. Att jo, men jag heter Ian Gillan och om 44 år så kommer jag fortfarande att sjunga denna låten. Och där är ju Kiss också naturligtvis. Problemet eller grejen var att hade det inte varit för reunion så hade ju inte dagens band existerat med all sannolikhet. Utan det var ju skjutsen som behövdes. Och det var vad Paul och Gene behövde för att säga att det här kommer att gå vägen. Vi kommer kunna överleva som band. Frågan är, kan vi göra det utan bråkmakarna? Och det har de ju lyckats bra med. Om man, på vissa sätt, om man ska säga det så. Så att det hedrar ju Paul och Gene. Det har ju varit deras band från början. Sen att det fanns någonting annat med bandet i början. Det är en helt annan sak att det var fyra personer som skapade det som blev bandet. Men visionen är Paul och Gene och ingen annan. Definitivt. Men så där satt vi. Februari 96, va? När de klev ut på American Music Awards. Och Sverre hade spelat in det från TV1000 och ringde mig. Ja, det ser skitcoolt ut. Jag satt hemma. Satt i hemtelefonen och lyssnade på honom när han berättade hur det såg ut. Dagen efter cyklade hem till honom och så tittade vi på det klippet en 600-700 gånger hinner man väl på en kväll om man ger sig fram på det. Och sen så gick tiden bara vidare. Det här var ju några månader från februari fram till juni. Så gick tiden väldigt sakta. På många sätt, samtidigt som internet ju gjorde lite framfart. Man började fatta att ja, men det kanske är någonting med det ändå. Så jag och Sverre häckade mycket på Helsingborgs bibliotek då. Lånade deras dator en timme i stöten. Och gick in på något som heter Kiss Otaku. Där kunde man få rätt så bra nyheter. Undrar om inte Kiss Asylum fanns då också. Lite oklart. Men Kiss Otaku var den bästa. Det var ju för övrigt Mike Brandewold, eller Brandewold som hade det väl. Som är en av de nissarna i Three Sides of the Coin idag. Han var bättre när man inte behövde lyssna på honom eller titta på honom. Han var en fantastisk människa på den tiden. Idag tycker jag han är lite tråkig. Men det är min åsikt. Men där gick man in, för där fick man lite sådär, lite rapporter, för det var någon som kände någon som hade hört att de skulle spela den här låten. Eller, för det var ju det, nu kom, vilka låtar blev det? Scenen, hur kommer det att se ut? Och kommer det bli 90 minuters konserter? Och hur blir det? Hur ska det bli? Liksom? För vi visste att Ace hade hållit igång i alla år. Han har ju turnerat sedan 80-talet. Peter hade precis hade spelat i 5 år då. Men där hade man lite sämre koll, för det hade inte dykt upp så fruktansvärt många bootlegs. Man hade Nikos Strike-tidning och sånt, där var lite recensioner, och det, där var allting alltid bäst. Så är det ju med fantidningar liksom, att allting är bäst hela tiden, förutom det senaste, för det är lite mer bäst än allt andra. Och det är en naturlig åsikt, så att det är ingenting jag rackar ner på, jag har själv också tyckt så. Men vi visste inte så mycket om Peter, men tyckte väl, ja men det lät väl trevligt i MTV Unplugged. Så hur ska det bli och hur ska det gå och hur ska det vem? Och sen kom då de första rapporterna, kom lite bilder igen i april, hade de sin stora presskonferens med den fula Hot in the Shade-loggan. Och det, alltså, ja det var coolt som fanken, men den stör mig fortfarande att de första riktigt bra så här gruppbilderna och sånt och riktigt så, då har vi den fulaste loggan de har haft i hela karriären bakom sig. Varför kunde de inte bara åkt ut på lagret och snott åt sig en gamla 70-talsloggan eller ja, vilken logga? De kunde väl ritat den själva innan presskonferensen, för helsike. Obegripligt. Och den tog inte slut där. Den tog de ju fram sen till Detroit Rock City-filmen också. Det, ja, så många frågor. Finns det? Visst är den med i Detroit Rock City? Jo, det är den. Kanske. Men vi visste fortfarande ingenting. Sen kom där i, fanns en tidning som heter Metal Edge. Och där dök det väl upp lite rykten och sånt. Och där dök upp en preliminär låtlista. Och då så hade vi låtar som Hard Luck Woman och Parasite och lite sånt. Om man ska kika lite på låtlistan då. Jag har Stockholm igång i bakgrunden här för övrigt. Den ligger på YouTube nu. Där. Hela Stockholm och hela Göteborg-filmerna finns att titta på. För den, på någon kanal. Man får titta själv så man hittar den. 12:77. Ska man vara riktigt så navelskådande idag och titta på låtlistan 96, så var det ju inte jättemycket nytt under solen. Alltså det nya var ju att det var originalbandet och smink och bomber och elände. Men om man tittar på att de körde, alltså många av låtarna har de kört i alla år, och några har de kört i ganska många år i alla fall. Och sen var det då lite fräckt Watching You, King of the Nighttime World. Men det är ändå sånt som hade spelats. Det som var riktigt, riktigt så som man hade längtat efter och som verkligen inte hade luftats med Kiss på många år, det var ju Beth, Shock Me, New York Groove. Ja, egentligen var det nog inte så många fler. Om man då ska vara lite... Ni fattar vad jag menar. Att man får lov att se lite... till vad bandet ändå hade presterat. Jag menar att vi då fick på samma, en och samma spelning fick vi King of the Nighttime World, 100,000 Years, Come On and Love Me, I Stole Your Love, Watching You, Firehouse. Det är ju skitfräckt. Men så där i efterhand så är den lite safe ändå. Och Parasite var ju garanterat att den var med på replistan, var ju för att Paul och Gene hade kört den i flera år sedan Eric Singer kom med. Och Eric Ace hade ju kört den sedan 90, ja precis, Trouble Walking turnén. Så det var, jag misstänker att det var att den kunde de inte sätta, för att den kräver sin trummis den. Det, jag vet inte, det finns många coverversioner på den och ingen av dem fångar svänget, för den har ett groove där. Den svänger bra med Peter på plattan och vissa live-inspelningar från 70-talet, inte alla. Svänger hyggligt med Eric Singer i Brooklyn 92, men inte alla versioner de gör på Revenge-turnén, tycker jag. Så att det var väl att jag vill testa. Däremot hade ju Hard Luck Woman varit helt fantastisk. Att Peter hade fått sjunga en låt till, det hade jag tyckt var fräckt. Vad fick vi mer? Vi fick Let Me Go Rock and Roll. Den var ju inte luftad speciellt många gånger på 90-talet av Kiss såklart. Det kommer vi ju inte undan. Det var någon enstaka gång. Men när man stod där... Alltså ändå... Om jag ska försöka förklara för er som inte var med, alla ni som då är yngre som inte hade någon möjlighet, eller ni som inte brydde er då men som har fått någon revival nu. Det... när man blir matad alla de här låtarna i ett svep på första gången, så händer det ändå någonting. För det här var ju, även om jag då är 80-tals Kiss-fanatiker och de tre skivorna jag spelar oftast, det är debuten, The Elder och Crazy Nights, med Hot in the Shade som god fyra, och det är för att det är min tid, 80-talet, det är där jag växte upp, det är där jag lärde mig så mycket. Så detta var ju en legendarisk tid, 70-talet, originalsättningen. Det var ju något ouppnåeligt. Och att vi då fick 2 timmar och 5 minuter bara de låtarna med det bandet. Det var som att få Alive 2-omslaget smält i ansiktet. Att man, de öppnade med Juice, och då var det som att man fick Alive-omslaget rätt upp i nyllet. Och sen resten av spelningen, oavsett låt, så var det faktiskt, det var som Alive 2-omslaget. Och då menar jag inte att det exploderade sånt hela tiden, för det var många som tyckte, ja, det sprängdes mer på 70-talet, för det har jag sett på bild i poster. Nej, fram till 96 har de aldrig haft så mycket pyro på en och samma spelning som de hade per spelning. Och då var det ju en 4-5 låtar, vi har Bomber Night Use, vi har Love Gun, vi har Elden i 100,000 Years, vi har Elden i God of Thunder, vi har Bomber och Kanoner i Black Diamond, Rock on All Night, Detroit Rock City. Jag har sagt, jag har Bomber, I Stole Your Love. Vi är snart uppe på 10 låtar med effekter, och så många låtar hade de inte 76, 77, 78 med effekter. Tittar man på Houston 77, som ju är en fantastisk konsert på många sätt, så smäller det i början, och sen är det A Solo nästa gång, och sen är det, ja, då smäller det inte, då ryker det lite. Och sen så är det i Gene Solo är det lite eldar, och sen smäller det några enstaka gånger precis i slutet. Det händer inte så mycket mer. Men på en stillbild händer det för evigt. Och därför var det faktiskt folk som jag vet som tyckte att det hände mer på 70-talet. Nej, det är lögn. Det hände mycket mer 96 än vad det hade hänt på tidigare turnéer. Och vi kan börja drifta bombantal om ni vill. Det är inga problem. Jag har fakta. Jag backar upp det. Så att, men det var, och det handlar faktiskt inte om det heller. När jag säger att det var som att få Alive 2-omslaget smält rätt i nyllet. Sminket är kul och det var roligt då. Jag hade gärna sett att det tog slut med sminket efter den turnén. Jag vidhåller det, och jag sa det redan då, att jag vill gärna se mer av Bruce och Eric. Och det var synd att det inte blev så, kan jag tycka. Men sminket var inte allt och scenen var inte allt, utan det var känslan. Och det här är jäkligt diffust, för det är, känsla är någonting unikt för varje människa. Det är ju känslan som gör att, som någon har sagt till mig ibland, att ja, men du snör in dig så mycket på detaljer, och sånt hör man inte när man står på spelningen. Jo, jag gör. Jag lyssnar efter spelfel, och så därför jag tycker det är lite kul. Däremot har jag svårt för när ett band är dåligt. Det tycker jag är jobbigt. Och det handlar inte bara om Kiss, det handlar om alla mina favoritband. Men känsla är unikt för varje människa, och jag inbillar mig att den känslan av total eufori, totalt ett med spelningen, är ganska svår att uppnå idag. Jag vet inte, alla ni som åker på cruisen till exempel, det är en intressant diskussion egentligen, för om det är någonting man ser på cruisen när man ser filmerna och sådär, så är det filmerna. Herre jävlar vad folk har kamerorna uppe. Nu är jag inte emot detta per se. Jag tycker om bootlegs och så vidare. Men förr var det ju en eller två eller tre personer som smugglade in någonting. Men att se liksom lite publikbilder då, när folket längst fram, alltså, det är ju perfekt bild och så det är ju trevligt. Men det är verkligen, alla tar 10 miljoner foto. Alla filmar 7, 8, 10, 13 låtar. Och då undrar jag, och det här är allra största välmening, så undrar jag om ni som är där, om ni trots att ni gör allt detta kan vara ett med spelningen. Det här har jag funderat mycket på, och återigen så gäller det alla andra band också. Jag minns när Depeche Mode spelade på Parken i Köpenhamn senast, så lyckades jag, tack vare en trevlig tjej, hamna i Golden Circle. Jag betalade inte för sånt, men jag hade vanlig ståplats. Men då var där en som såg mig. Jag stod där och väntade och så fick jag en biljett. Och så, ja. Och när Depeche Mode gick på så jublade hela publiken. 30 sekunder efter det så var det stentyst, knäpptyst, dött i parken. Däremot så hade alla sina maskiner uppe. Och det här tycker jag är lite så... Jag låter den som var fulast. Mahogny raka först. Jag har också filmat låtar och tagit foto och så vidare. Men det känns lite som att idag är det viktigare att berätta att man är på plats än att vara på plats. Det här att bli ett med konserten. Det enda stället jag personligen kan uppnå det på nu för tiden, det är på jazzkonserter. För där är det ingen som filmar och så vidare, utan... Förutom möjligen jag, fast det är ingen som vet. Men alltså, det enda stället som jag kan sjunka in i musiken, sjunka in i upplevelsen. Skulle gärna vilja veta, om alltså ni som har åkt på cruiserna och sådär, om liksom, även ni som då inte filmar, för det är ju många av er som inte gör det, som bara är där för konserten, upplevelsen och händelsen. Jag skulle vilja veta om det är... Om det går, och framförallt ni som är lite äldre, det hade varit kul att prata lite konsertkänsla, konsertstämning och så vidare. För jag tycker den har förändrats gräsligt mycket till att bli någonting helt annat än vad den var. Men det är kanske inte det vi ska prata om idag, fast jag har pratat om det i en halvtimme nu. Vad som hände var ju att bandet sålde ut Tiger Stadium fort och... Sen var det dags för 4 kvällar på Madison Square Garden. Och jag hade inte råd till någonting att åka till USA på den tiden. Utan jag köpte en bussbiljett till Donington. Grejen var återigen i efterhand. Bandet borde repat 2 månader till. De borde haft premiär i augusti. För de första 2 månaderna är inte bra. Jag har haft... 149 av de totalt 194 konserterna på turnén som är på både video och audio. Jag har gjort med av med den samlingen för det finns ingen anledning att ha så många, tyckte jag då. Och Tiger Stadium är ju en, där kan jag väl köpa det, för det är ju första giget, det är klart de är nervösa, för spelmässigt är det ju en katastrof utan dess like. Det finns ju inget band på proffsnivå som säljer ut 50 000 som egentligen kan komma undan med att låta så dåligt. Hade Black Sabbath låtit så dåligt så hade jag faktiskt lämnat arenan. Men nu var det någonting annat. Nu hade man byggt upp någonting och det var som Ink och Kiss och så vidare. Men även i juli. Juli månaden är inte bra. Vi har ju den fantastiska Boston-spelningen. De spelar alltså 2 kvällar i Boston i juli. Det här, jag vet inte om detta finns på YouTube. Men det är ett av de bästa ögonblicken i världshistorien. Låtlistan är ju hyggligt statisk och ja, de vet vad som ska komma. Så Paul Stanley säger, we're gonna play a song from Destroyer. Och så går han och Gene fram till mitten av scenen för att positionera sig för att spela Shout It Out Loud. Då har vi gamle Rymdåke i bandet. Rymdåke har precis druckit lite läsk, tänkt lite på någonting annat och ser att Paul lämnar micken och har sagt något. Vad fan, oh shit, han presenterar mig. Så Ace springer fram till micken och vrålar glatt. Och detta ser ju Peter också. Så Ace vrålar, shock me! Och Peter är med på detta och börjar spela låten. Paul och Gene måste... De filmas inte, men de måste ju bara... Vad i helvete! Så de kör igång shock me. Några strofer in i första versen så kommer ju Ace på, det här skulle ju inte vara Shock Me, det här skulle vara Shout It Out Loud. Jag har ju fel gitarr, för jag har en gitarr utan rök och effekter. Så till andra versen så får han lite hastigt springa bort till sin gitarrtekniker. Jag minns inte om Paul sjunger, men jag tror inte det, inte där i alla fall. Utan Ace får lite snabbt byta till korrekt gitarr och så vidare. Och sen efter låten och efter det långa gitarrsolot som nu kommer på fel ställe, så skrattar Paul i micken bara, now we're gonna play a song from Destroyer. Det är ett av de absolut bästa ögonblicken på hela reunion-turnén. Och det är ett av de bästa Ace-ögonblicken någonsin. Så att om ni får tillfälle, leta upp första kvällen i Boston. Jag tror det är första. Det spelar ingen roll. Ni hittar den säkert om den finns, annars så finns den någon annanstans. Donington åkte vi till med buss. Då får man åka via Frankrike. Det var en jävla resa. Ja, alldeles för tråkig för att gå in på här, men man gjorde det på den tiden. Och jag har ingen sån känsla från Donington. Jag var där, jag har tagit fotorna och jag minns delar av spelningen och dagens händelser i övrigt. Men man var så långt ifrån, även om man var ganska nära. Så att det kändes som en schysst bootleg, och då hade jag redan sett någon bootleg från en av Madison Square Garden kvällarna så man kunde se henne lite och sådär. Och Donington blev ju ett förkortat sätt. De tog bort New York Groove, de tog bort Beth. Tog bort Rock Bottom. Och det är ju den största sorgen, för den försvann ju för evigt sen. Det enda vi fick som var väldigt unikt där, det var ju Strutter, som ju konstigt nog är en av dem man spelar väldigt mycket på 80-talet. Men sen från Reunion och framåt så är den väldigt underspelad. Och det är lite synd, för det är en gammal favelåt. Men den var med på Donington, vilket betyder att vi som stod på Donington och inte såg dem i USA tidigare, vi fick faktiskt de fem första demolåtarna från Mars 73. Juice, Strutter, Watching You, Cold Gin och Black Diamond. Så tänk på det, ni som var på Donington och som kanske är som jag, som tyckte ja, det var inte ingen riktig känsla eller stämning så. Tänk på det, att där fick ni de fem låtarna från första demon. Det är lite magiskt, kan jag tycka. Däremot så stod det ju på turnéprogrammet som vi hade där, som man köpte på Donington. Det var ett unikt turnéprogram, bara för Donington. Så fanns Europadatumen inskrivna för hösten. Så där satte man ju i halsen när man satt på den stora gräsplätten, och de skulle spela på Hovet i Stockholm bland annat, här för mig det står. Så det var ju hem och började rota biljetter, och så släpptes biljetterna och så tog de slut jättefort och så vidare. Och sen var det ju lång dags färd mot natt när vi väntade från slutet av augusti fram till början av december. Och det finns ju, där har vi det igen. Hypen i svensk media 76 var ju i princip noll. Hypen i svensk media 80 var väl lite mer, men det var ju också i princip noll. Och framförallt, allting var dåligt. Alla recensioner och recensenter var ju överens om att Kiss var det sämsta pisset någonsin. 1996 så var det ju vi som var recensenterna. De som var bara ett par år äldre än mig. Då blir tonen en annan. Då har man på ZTV Kiss-special varje dag i en hel vecka. Leading up to the Globe. Då har man lyckats få tag i en telefonintervju med, är det Peter de ringer upp, det är det väl. Och man bygger och bygger och bygger och bygger så fruktansvärt mycket. Och även om folk då, några hade väl varit över i England och så i november, i slutet av november, och säkert någon som var nere i Berlin 4 december eller vad det är och så. Men det spelar liksom ingen roll för oss som inte var där, utan man var med om den här otroliga hypen och uppbyggnaden. Och sen en vacker dag så blir det den 6 december. Och så får man promenera ifrån Björkhagen där vi bodde hos en vän. Bort till Globen. I iskyla, för det var ju snö och kallt och jävligt. Och sen går man in i arenan och sen så hör man de här Verve Pipes slakta en Beatles-låt. Ingen där, ingen är i byggnaden för att höra Verve Pipe. Alla bara väntar. Kan ni inte bara dö? Kan ni inte bara gå av scenen? Ni är i vägen. Ni tar plats från någonting som är så oändligt mycket större än vad ni någonsin kommer att bli eller begripa. Och sen händer det att de är färdiga. Och så står vi där allihopa. Och så bara känner man att ja, det är någonting på gång. Det är någonting. Ja, det börjar kännas någonting här nu. Sen kommer The Who's Won't Get Fooled Again. Och det är ju en klassisk låt. Och den är lite klassisk på Kiss-spelningar. Och här blir det ju att i primalskriket i slutet så trillar skynket ner framför scenen. Och då trodde jag på fullt allvar att nu dör jag. Nu kissar jag på mig och dör. och ringer moster och allting samtidigt. Sen tar den låten också slut. Och så släcks arenan. Så det är helt mörkt förutom några searchlights. Och så vrålar Bert-Åke Varg. All right, Stockholm. Men någonstans där så bara så försvinner jag ut i intet. För vi har redan sett genom skynket. Det är ju ganska tunt såklart. Så har vi ju sett att de har kommit fram. Och spottarna samlas mot mitten där Paul står och han drar igång Juice. Och så smäller bomben. Det är en jävla bomb de har 1996. Alltså den maskinen, vi satt ju bredvid den dagen efter i Skandinavium sen. Med saftblandarna som varnade, gå nu inte nära för nu smäller det snart och sånt. Alltså det är ju... Ja, det skakar ju som man är ju inte riktigt med på noterna där första gången. Utan bara, Jesus Amalia, vad det smäller. Och så står de där, Sverre var framför mig, Sverre lutar sig på staketet. Jag stod bakom Sverre. Men i övrigt var det liksom inga, det var en meter eller två där mellan oss och scenen. Och där står de. Där är allting som Donington inte var. Där är närheten, där är... Det här är ingen botlägg, det här är verklighet. Det här är fyra människor på scenen. Människor som jag nu har högaktat och älskat i alla dessa år. Och det var 8 år sedan jag fick se dem sist. För det dröjde ju 8 år mellan Crazy Nights-turnén och Reunion-turnén. Första gången som det har dröjt så länge. Och så stod man där. Och så kom de låtarna en efter en. Käftsmällarna en efter en. Och så hörde man, ja det var något spelfel. Men vad var det? Det spelar ingen roll. Idag hör vi det tydligt för det finns fantastiska inspelningar. Men musiken som gavs bort till oss där och då. Känslan som gavs bort till oss där och då. Den är obetalbar. Den är nästintill obeskrivbar. De var bättre dagen efter i Göteborg. För jag vet inte om bandet själva hade låtit sig dras med av hypen. Vi fick en presskonferens. Det fick man inte på så många ställen. Men jag undrar om de hade... Alltså, för Paul är lite så. Han missar i ett par låtar. Och AC som AC och sådär. Men dagen efter i Göteborg så sitter allting mycket bättre. Och tredje spelningen i rad i Oslo. Där är ju bandet fantastiska men publiken ett stort jävla rövhål. Ber om ursäkt för svordomen men det är i särklass värsta publik jag har varit med om på en Kiss-spelning någonsin. Det var väldigt tråkigt att vara med om. För oss som stod på golvet i alla fall. Men Kiss var ju bra i Oslo också. Helt fantastiskt bra. Jag tror de är bäst där om jag ska vara ärlig av de tre. Rent musikaliskt då naturligtvis. Men hela den här skandinaviska hypen, jag menar, hur stor publik hade de egentligen i Sverige 96 och Skandinavien? Hur många var vi som åkte på alla tre spelningarna? Vi var nog ganska många, misstänker jag. Och det här var ju innan det hade blivit coolt för gemene man att åka på en massa spelningar. Nog för att jag kände folk som hade varit över i USA och sett 5 spelningar på Hot in the Shade eller Revenge eller sådär. Det är absolut. Men det var ju idoler. Det var ju inte vänner. Det var ju folk som man såg upp till. Bara, oh shit, han har sett Kiss så många gånger. Varit över i USA och bara åkt runt 3 veckor och sett dem liksom. Det var ouppnåeligt. Men nu fick man vara med om det själv lite grann. Och det var nog första gången som det blev lite häftigt. Och som fler personer gjorde det. Idag är det ju Legio. Idag, nu när Kiss släppte 2017... Så jag gläds på Facebook och ser alla era inlägg och såklart. Och jag ser liksom att folk ska till Wien och de ska till Göteborg och de ska till Säffle och de ska till Mahognyland. Men det är ju för att idag är det oändligt mycket enklare att resa också. Billigare framförallt, gissar jag. Så all heder åt det. Det är ingenting jag förringar utan det är bara... Det var inte så vanligt då. Och framförallt var det inte vanligt innan Kiss. Kiss 96 var nog en slags brytpunkt att folk fick inte nog av detta. alltså vi som hade längtat i så många år, vi ansåg oss ha den rätten att det här ska vi se så många gånger nu så att vi inte glömmer det. Jag vet inte, kan det ha med det att göra? För finns det någonting som, om man tittar tillbaks nu, även de som är lite äldre när de såg bandet 80 eller 83 eller 84, jag minns inte så mycket av spelningen och sådär. Och jag minns inte så mycket av 88, för jag var bara 11 år. Men är det det man försöker kompensera då genom att se 7 spelningar? Jag såg 7 stycken på Reunion. Jag såg Donington, de 3 Skandinavien. Och sen såg jag Stockholm, Stockholm, Köpenhamn 97. Och det är ju en slags kompensation därför att det händer ju inte så mycket. Kan man ju i ärlighetens namn säga. Men visst, andra stadion var bättre än första och känslan var bäst i Globen, men bandet var bäst i Göteborg. Så, men det är ju sånt. Ja, det är återigen, det är, för många är det ju efterhandskonstruktioner också. För de som bara såg första stadion 97 så var det ju såklart den bästa kvällen. Och för de som bara såg Globen så var det ju, eller bara Oslo, eller bara Köpenhamn, eller bara Prag, så var det den bästa. Men jag undrar ändå, när ni nu står i Skandinavien i maj, så är det min högsta önskan att alla ni som står där, att ni får det jag har fått. I pratande stund så ser det inte ut som att jag kommer att se bandet i maj. Och det är ju, som alla vet, det är ju upp till var och en. Självklart att göra vad man vill och sådär. Det finns väl en liten möjlighet att jag ser dem i Stockholm. Eftersom Depeche Mode har sin turnépremiär dagen innan. Om jag har råd att ta mig upp då så stannar jag ju nog en dag till och sådär. Men det är ingenting jag prioriterar och det är ingenting jag skulle sörja. Därför att biljetten som jag skulle ta upp passar bättre hos en som vill ha den på ett annat sätt än jag. Jag skulle hellre vilja att någon fick se spelningen som kanske aldrig har sett dem eller ja, på annat sätt bara känner sig att oh shit, jag har missat något. Jag kanske skulle köpa en biljett och ge bort. Det kan man ju faktiskt göra. Ja, vi får se. Jag är ju inte miljonär heller tyvärr. Men oavsett om jag får se dem eller ej, det är ju faktiskt ovidkommande i sammanhanget. Utan min högsta önskan är att ni som ser dem, att ni håller fanan högt. Diskussionerna på internet är lite polariserade. Jag tycker det är lite tråkigt ibland att läsa att vissa hatar väldigt mycket. Hatar dem idag, hatar sättningen, hatar att vissa har smink som inte värderas och hatar Pauls röst. Andra tycker att allt de gör idag är det bästa de någonsin har gjort och så vidare. Jag tycker det är så synd att man måste välja väg, att man måste välja en extrem åsikt. Därför att om du inte har en sån och backar upp den och står för den in i döden, så kan du inte vara med i diskussionerna. Och jag känner att det är lite tråkigt. Det, bara för att jag inte själv tycker det är så himla roligt längre, så innebär det inte att jag tycker det är tråkigt att diskutera setlist och sådär. För setlist är ju det, är det roligaste jag vet i livet, tänkte jag säga. Men det blir jobbigt när man anses vara en hater om man tycker det är en tråkig setlist. Eller om man anses vara en som, du tycker ändå bara allting är bra hela tiden, bara för att man tyckte att det där var lite fräckt. Det finns liksom ingen medelväg. Men det kan ni ändra på, ni som ser dem nu. Ni kan njuta och kritiskt analysera i efterhand. Man behöver inte vara så kritisk när man står på plats, men i efterhand kan man fundera. Det är bra. Det är så, på så sätt kommer man framåt. Om man inte bara väljer att tycka allting är bra eller dåligt, utan man faktiskt sådär nyanserat kan fundera, men vad njöt jag av? Vad kunde varit bättre? Ibland så handlar det om något så enkelt som en egen placering på en konsert. Att fan, konserten var ju bra men jag stod dåligt. Varför gjorde jag det? Då får jag förbättra det till nästa gång. Väldigt intressant diskussion som vi också tar en annan gång. När de tre spelningarna var slut, vi såg ju då Stockholm, Göteborg, Oslo, så körde vi neråt igen och lämnade av Carl i Göteborg. Jag svär och käkade på en McDonald's där. Det var lite roligt för där satt vi i varsin kisttröja och så satt en gammal farbror där. Tittade på oss ganska länge och sen så gick han fram. Och så frågade han efter ett tag. Får jag bara fråga en sak? Ja visst, sa vi. Är de nazister? Jag tänker på de där blixtessen. Nej, så. Det är de inte, så förklarade, jag tror det var jag, men det kan ha varit Sverre. Vi förklarade för farbror, nej, utan de här två där, de är judar och den där har släktingar som satt i koncentrationsläger. Så det, nej, de är inte nazister, utan det där ska föreställa blixtar. Ja, klassiska förklaringen. Ah, okej. Okay. Ja, men tack så mycket då, sa farbror och gick vidare. Och jag vet inte, det kändes på något sätt... Det kändes på något sätt befriande. Det kändes trevligt att han gjorde sig omaket och vågade gå fram till oss då, så två långhåriga drasuta. Och att vi kunde berätta att nej, det där du har blivit matad med av tidigare media stämmer inte. Och att liksom på något sätt... Så var det en positiv känsla som han lämnade med också. Det är en passus i sammanhanget, men det var, när jag tänker tillbaka på det, så var det en väldigt behaglig avslutning på några väldigt, väldigt intensiva dagar. Sen när man kom hem såklart så var ju hjärnan full av potatismos och jag hamnade mitt i ett bröllop för morsan skulle gifta sig och det ena med det tredje, så det tog ett tag innan man hann processa allting. Jag hade faktiskt, jag minns att det var Kiss Army Sweden som arrangerade den här bussresan ner till Prag. Eller var det Kiss Army Sweden? Ja, det var i alla fall några Niklas och någon till som arrangerade. Och den tog ju slut, men det fanns, jag hade en möjlighet att åka med den, men det var precis den helgen när morsan gifte sig, så det var ju lite synd. Men samtidigt så där i efterhand. Ingen kan ta ifrån mig de tre kvällarna. Två till kanske hade blivit för mycket, det vet jag inte. Utan jag fick tre i rad och det var ju unikt fram till 99, för då fick vi fyra dagar i rad i Sverige bara. Men där var det ju redan dött tyvärr. Utan det är de här kvällarna 96. Jag märker det på mig själv. Hur jag återkommer till dem lite då och då. I tanken. När jag kör bil eller gör någonting annat som är lite sådär. När man får tillfälle att fundera. Så tänker jag väldigt mycket på de här tre dagarna i Sverige 96. Och på hur det inte behöver vara det mest musikaliskt perfekta för att vara det bästa. Jag är otroligt lycklig över att jag fick se dem med Eric och Bruce. Och jag hade bytt bort, jag har sett Kiss, vad är det, 14 gånger typ. Och jag hade bytt bort 12 av dem. Utan att blinka, om jag inte hade fått se ett osminkat Kiss. Men jag hade inte bytt bort Globen 96. Den är ju det närmaste ouppnåelig i min lilla värld av blommor. Jag sitter som sagt och tittar på filmen samtidigt som jag chattar idag. Och det är lätt att fastna i en tanke. Nu är vi i slutet av Let Me Go Rock and Roll och det de är ju faktiskt förhållandevis unga här fortfarande, så dräkterna har inte börjat sitta så illa och ja, det ser ju rätt så vitalt ut fortfarande. Trots att man då tyckte fan vad gamla de är. Undrar vad vi gör om 20 år. Undrar om denna podden finns kvar. Undrar om världen finns kvar. Men 20 år går fort. För det betyder även att det är 10 år sedan 2006. Och Paul Stanleys solet som är. Och det betyder att nästa år när ni ser dem så är det 4 år sedan de var här sist. För det är 4 år är lång tid. Tänk, det är ändå 76 till 80. Det är lika många år som har gått mellan Monster-turnén 2013 och ja, vad den nu heter 2017. Lite fascinerande faktiskt att tänka på om man nu vill vara lite sån. Nu tar jag en liten julepaus. Jag ska försöka ysta iväg ett litet avsnitt innan jag åker på semester. Jag fyller 40 nästa år i månadsskiftet januari-februari, så att då är jag i Las Vegas och svirar lite. Går på en massa konserter och har mig. Ingenting som de flesta av er vill se, misstänker jag, så att det spelar ingen roll. Men jag ska försöka pysta ur ett litet avsnitt i januari och sådär, men om jag faktiskt inte skulle hinna så är det för att mitt jobb har även blivit konstigt och mer. Och jag är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till det. Min tid blir mindre till mig själv nämligen, och jag är inte riktigt... Vi får se vad som händer. Sen är det inte jättesvårt att snacka in en podd, men ibland så är inte stämningen i huvudet där, och då det tycker jag inte är lika roligt. Jag kom på 10:e plats eller något sånt i den här podcastpriset. Och det är helt otroligt egentligen, för man tittar på alla de andra som är med, så är det mycket bredare poddar och det är mycket smartare grejer. Så tack till er som röstade. Nästa år så antingen så engagerar jag mig mer i att fiska röster, eller så spelar det faktiskt ingen roll. Jag behöver inga priser. Jag gör inte detta för att vinna några priser. Och jag gör det för att ni vill att jag ska göra det, för att ni tycker om att lyssna. Och hade ni inte lyssnat hade jag kanske gjort det ändå, för att det finns ändå, jag har grejer som jag måste få ut. Vissa grejer kan man inte stoppa. Vissa grejer kan man bara inte, nej det här ska jag inte göra mer, utan vissa grejer gör sig själva. Så tack så mycket för att ni har lyssnat i år. Jag har aldrig haft så roligt på många sätt som jag har haft detta året. Alla ni som har kommit fram på alla möjliga ställen, herregud, säljare i butiker. Du som kom fram nu på Saxon-konserten i Ronneby och som sa att du är vår tids Beppe Wolgers. Alltså jag tar inte lätt på det. Det hoppas jag att alla förstår, att jag blev faktiskt väldigt rörd av det. Och lite förundrad också naturligtvis. Så alla tack jag säger, och de tänker jag aldrig sluta säga, alla tack jag säger kommer från hjärtat. Och jag menar dem. Jag tar ingenting för givet, utan varje avsnitt är ett nytt avsnitt som det heter. Och varje gång ni tycker det är roligt att lyssna så blir jag peggad till att göra ett till, såklart. Nu går vi faktiskt in på... Vad blir det nu? Det tredje år. Herregud, är det så länge? När börjar jag podda? Det måste ha varit maj 2015. Ja, då går vi in på det tredje året med en room service nu då. Inte rent fysiskt såklart, eftersom jag inte har poddat i 2 år än. Men jag går in på det tredje året som podden existerar. Det är lite sinnessjukt. Ni är inte kloka som pallar. 3 år. Ja, ja. Jag hade tänkt ha gäster och sånt detta året. Det blev aldrig så av olika anledningar återigen, men det kanske kommer nästa år. Jag har lite idéer och lite sådär, men samtidigt så vi får se. Så länge ursprungsformatet funkar så är det ju trevligt också. Tack för att ni har lyssnat i år och förra året Tack till er som kommer och lyssnar. Ta hand om varandra nu ordentligt. Det är jul och det är en sliten klyscha, men det är saligare att giva än att taga. Så bjud någon på någonting i jul. Någon du inte hade tänkt bjuda. Eller någon du inte känner. Det slår aldrig fel. Det är alltid lite roligt. För du vet aldrig när du inte kan bjuda någon längre. Så ta hand om varandra. Ha en riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Vi ses på nästa sida nyårsafton. Eller vi hörs. Hör av er om det är någonting. I'm here for your pleasure. Alex Room Service 2016. Signing off. God afton.